Ja, jag ska alltså prata om någonting som heter exponering för radiofrekventa fält. Det står från basstationer, för jag har pratat mycket om basstationer, men det är ungefär samma sak som jag gäller också. Och jag heter alltså Gert Anger och jag är fysiker på Statens strålskyddsinstitut på en avdelning för miljöövervakning och mätberedskap. Och jag tänkte alltså prata lite grann om först vad det är för typ av strålning som man pratar om, vad det finns för hälsoeffekter, kända hälsoeffekter av den typen av strålning och vilka gränsvärden som finns. Och sen har jag några exempel på några mätningar som jag gjort på VLAN-system. Strålning är någonting som alltid har funnits i människans miljö. Men man kan säga att de sista 100 åren har människan lärt sig att använda och utnyttja och tillämpa strålning både inom tekniken, sjukvården och forskning. Så strålning kan alltså vara nyttig, men strålning kan också vara farligt. Och därför finns det alltså en central myndighet i Stockholm som ser till att man vill undvika farliga eller onyttiga eller skadliga effekter av strålning så långt som möjligt. Och det är vi med hjälp av en strålskyddslag som vi har. Vi utövar dem på basis av strålskyddslagen. Utövar vi tillsyn, vi gör olika utredningar och följer också den forskning som bedrivs runt om i världen. Och vi jobbar också lite en hel del med information för att lära folk vad strålning är för någonting. På Strålskyddsinstitutet, det finns i Stockholm här, vi jobbar ungefär 120 personer. De allra flesta jobbar med joniserande strålning. Av de 120 personerna jobbar 6 stycken med icke-joniserande strålning och 2 av dem med elektromagnetiska fält. Nu är de flesta av er antagligen tekniker, men jag tänkte ändå börja med en liten väldigt snabb fysiklektion på 2 minuter för att klargöra några begrepp som jag kommer att använda i fortsättning. Och det börjar med att elektrisk ström, så fort det går en elektrisk ström någonstans så har man också ett magnetfält. Har man alltså en elektrisk ström som man mäter i ampere genom en rak ledare, så finns det runt den ledaren finns ett magnetfält. Eftersom avståndet mäter man i meter så kan man den magnetiska fältstyrkan ange i ampere per meter. Och den kan man lätt räkna om till mikrotesla, det är kanske det som är mer känt från media. Så det finns alltså ingen elektrisk ström utan magnetfält, så är fysikens lagar. Likadant är det med spänning. Så fort man har en elektrisk spänning någonstans mellan 2 punkter så finns det också ett elektriskt fält. Och här har vi en spänning mellan 2 plattor. Avståndet är, kan man mäta i meter igen. En spänning mäter man i volt och då får man den elektriska fältstyrkan mellan de 2 plattorna i volt per meter. Och elektriska fält och magnetiska fält de uppträder alltid samtidigt. Och under vissa förutsättningar utbildas då elektromagnetiska vågor. Och när vissa förutsättningar gäller så står den elektriska fältstyrkan vinkelrätt på den magnetiska fältstyrkan. Och båda står vinkelrätt mot utbredningsriktningen. De elektromagnetiska vågor de utbreder sig då med ljusets hastighet. Och den elektriska eller de egenskaper av de elektromagnetiska vågorna kan man beskriva med hjälp av frekvensen. Frekvensen är proportionell mot energiinnehållet i den elektromagnetiska vågen. Man kan också genom att man mäter fältstyrkan, elektriska fältstyrkan i volt per meter, magnetiska fältstyrkan i ampere per meter, kan man bilda produkten, då får man någonting i watt per kvadratmeter. Och det brukar man kalla den elektromagnetiska vågens effekttäthet. Det är alltså den energin som elektromagnetiska vågen transporterar varje sekund genom en area på en kvadratmeter. En annan begrepp som jag kommer att använda det är det som står här. Det är SAR, specifik energiabsorption. Det är nämligen elektromagnetiska vågor. När de träffar en kropp så reflekteras en del. En del avböjs runt kroppen och en del tränger in i kroppen. Och inne i kroppen deponerar den elektromagnetiska vågen energi. Och den energin som den absorberas i kroppen, det är ett mått på den SAR-värdet. Det är alltså som man mäter då i watt per kilogram. Det är alltså den energin som kroppen absorberar varje sekund per kilogram kroppsvikt. Och SAR-värdet, det har ni säkert hört talas om också i samband med mobiltelefonin. Är det ett väldigt vitt använt begrepp. Väldigt kort om elektromagnetiska spektrat. Det sträcker sig alltså från 0 Hz till 10 på 22 Hz. Och vi känner igen då alla kända applikationer av elektromagnetiska fält. Det finns alltså från kraftledningar ut 50 Hz över radio, TV, radar, infrarött, synligt ljus, ultraviolett, röntgen och gammastrålning. Allt det är elektromagnetiska vågor. Men jag ska ändå peka på en skillnad. Jag har nämligen ritat upp det i ett grönt område och ett rött område. Eftersom energiinnehållet i den elektromagnetiska vågen är proportionell mot frekvensen, och då finns det en frekvens eller en gräns någonstans där energiinnehållet är så stort att den elektromagnetiska vågen kan slå ut till exempel en elektron från atomen och kan ionisera atomen då. Och det uppträder ungefär vid UV-ljuset. Det ligger gränsen mellan ioniserande och icke-ioniserande strålning. Grön är alltså ioniserande strålning, och röda icke-ioniserande strålning, det röda ioniserande strålning. Och eftersom den icke-ioniserande strålnings eller radiovågorna för icke-ioniserande strålning, energiinnehållet är så pass låg att den inte kan skada en atom, så kan den till exempel inte heller skada en DNA-molekyl i cellkärnan. Den kan alltså inte förorsaka skada på det och på det sättet initiera eller utlösa en cancer till exempel. Men det kan alltså den ioniserande strålning, röntgenstrålning och gammastrålning och delvis UV-strålning också. Så det är en viktig skillnad att man har klart för sig. Icke-ioniserande strålning och ioniserande strålning har helt olika biologiska effekter. Tittar man då på mobiltelefonin eller VLAN så ligger det här ungefär. Det ligger alltså ungefär en miljon. Den energiinnehållet i den elektromagnetiska vågen för VLAN eller mobiltelefoner är alltså ungefär en miljon gånger lägre än den gränsen mellan ioniserande och icke-ioniserande strålning. Det var fysiklektionen egentligen, med lite tillämpningar på strålning. Då kan vi alla begrepp, och då skulle vi titta lite grann på. Ja, jag kan bara visa en bild också hur det ser ut i Stockholm. Det är så, det är inte bara mobiltelefoner som finns i Stockholm. Det finns ja det elektromagnetiska spektrat utnyttjas av väldigt många som har licens att använda radiosändare. Och det här är en mätning som jag gjorde för ett år sedan i Stockholm på Söderhöjden med mätantennen riktad över Gamla stan eller mot Gamla stan. Och här ser man alltså väldigt många radiosändare, både från TV1, FM-radio, digital radio, TV2, TV4, digital TV, finns TV, och sen har vi också basstationer vid ungefär 950 MHz. Men man ser alltså också att det finns många andra sändare, kommunikationsradio, som kan alltså polisen, räddningsverket, luftfartsverket, åkerierna, taxi och ja, alla möjliga som har alltså tillstånd att sända ut radiovågor. Så det är en av dem jag kan alltså ha VLAN eller mobiltelefonin som är väldigt mycket, som diskuteras väldigt mycket. Ja, vad har då sådana elektromagnetiska vågor för biologiska effekter? Och jag sa redan, när man träffas av en elektromagnetisk våg så tränger en del av den här vågen in i kroppen. Och vid låga frekvenser så leder det till olika nerv- och muskelretningar. Och sen vid högre frekvenser, då minskar den inverkan av de nerv- och muskelretningar. Istället inträder någon annan effekt, om det är uppvärmning av kroppsvävnad. Och den avtar ganska snabbt vid låga frekvenser, den uppvärmning av kroppsvävnad. Och där gränsen är ungefär vid 1-10 MHz. Så vid låga frekvenser, alltså den biologiska effekten, nerv- och muskelretningar, och vid höga frekvenser är det uppvärmning av kroppsvävnaden. Och de där relevanta storheter som beskriver de effekterna inne i kroppen är vid låga effekter strömtätheten som induceras av de fälten i kroppen, och vid höga energier är det den specifika energiabsorptionen. Och hier är det nog med gränsvärden. Man har naturligtvis jobbat ganska länge med elektromagnetiska fält och tittat också lite grann och vet också vad som händer en hel del inne i kroppen när man utsätts för elektromagnetiska fält. Och då kan man säga att det finns övertygande, nu pratar jag bara om högfrekventa fält, alltså bara de radiofrekventa fält, inte de där lågfrekventa fälten. Och det finns alltså övertygande belägg för att alla hälsoeffekter som man hittills har kunnat se av radiofrekventa fält, de är alltid förknippat med en temperaturökning av kroppsvävnad. Och man vet att när hela kroppen till exempel absorberar så mycket energi att man tar upp 4 watt per kilo, alltså utöver det som kroppen producerar själv, så leder det till en temperaturökning på hela kroppen på ungefär 1 grad Celsius. Och utsätts man för det under längre tid så påverkar det beteende till exempel. Man får alltså mindre koncentrationsförmåga eller prestationsförmåga. Det är ungefär om man sitter för länge i bastun så fungerar man kanske lite sämre också. Och det kan man säga, det är alltså den näst känsligaste effekten. Det finns alltså andra effekter när man kan, som vid lite högre energiabsorption. Nu har man inte satt gränsvärdet vid 4 watt per kilo för man vill vara lite på säkra sidan. Så därför har man alltså gränsvärdet satt med en säkerhetsfaktor 10 i arbetslivet, alltså för yrkesmässig exponering. Och för allmänheten har man lagt till en säkerhetsfaktor 50. Eftersom det här är en medelvärdet över hela kroppen energiabsorption så kan man tänka sig att delar av kroppen kan absorbera mycket mer och andra delar av kroppen absorberar mindre än de där 4 watt per kilo. Därför måste man alltså för lokala delar av kroppen också begränsa den exponering som är tillåtet. Och då har man sett om en lokal del av kroppen absorberas ungefär 4-5 eller mera energi än de där 4 watt per kilo så har man fortfarande, ligger man på den säkra sidan, man har alltså inte sett några hälsoeffekter än. Så det finns alltså särskilda värden för lokala SAR-värden. Man tar i gränsen hänsyn till pulser, det fält också. Kontaktströmmar är någonting som är kanske inte så intressant här, men det finns med. En annan sak som kan vara intressant när man blir exponerad för flera olika källor samtidigt, till exempel från en basstation, från tv-sändaren och från VLAN, så kan man alltså i gränsvärdet ta hänsyn till det. Det finns alltså en formel hur man kan beräkna den totala exponeringen. Och man kan säga att hela de här termiska effekterna, det finns egentligen väldigt stor enighet bland forskarna. Men det finns också forskningsområden som det är lite mer diskutabelt. Och det brukar man kalla för icke-termiska biologiska effekter. Det är alltså den absorption, eller den energi som man absorberar i kroppen är så pass lite att den inte leder till en temperaturökning av kroppsvävnaden. Så den där forskningen har man bedrivit sedan 60-talet också. Men bilden av de forskningsresultaten är väldigt komplex och väldigt ofta motsägelsefull. Många gånger går det inte att upprepa de försöken som man har gjort. Man kommer inte fram till samma resultat. Man kommer fram ibland till motsatta resultat. Så därför har man alltså sagt att dessa effekter som man inte kan belägga ordentligt, som man kan upprepa och verifiera på det sättet, de kan vi inte använda för att fastställa gränsvärden. De duger inte till för det. Vem har du kommit på allt det? Ja, det finns en internationell strålskyddskommission för icke-joniserande strålning som heter ICNIRP, eller förkortas med ICNIRP. Och det är en expertgrupp av internationella forskare som egentligen bara sitter och tittar på allting som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och går igenom det med jämna mellanrum och försöker lista ut, finns det någonting som har kommit fram som vi måste använda oss för att sätta gränsvärden? Och senaste gången ICNIRP gjorde det var 1998. Sen dess har också en del andra organisationer och myndigheter runt om i världen gått igenom forskningsläget för radiofrekventa fält, speciellt mobiltelefonin. Och ICNIRP sitter alltså redan nu och går igenom allt som har kommit fram sedan 1998 för att se om man måste revidera gränsvärden. De gränsvärden, alltså väldigt kort som man har kommit fram till, det är alltså tröskelvärdet ligger alltså på 4 watt per kilo. Säkerhetsfaktor i arbetslivet 10, så får man alltså en helkroppssarvärde på 0,4 watt per kilo. För allmänheten har man säkerhetsfaktor 50, då blir det alltså 0,08 watt per kilo. Man kan fråga sig, jag hoppas att jag hinner med. Man kan fråga sig varför har man andra gränsvärden för allmänheten och yrkeslivet. Ja, det är naturligtvis så i yrkeslivet är folk medvetna att de exponeras för olika typer av strålning. Allmänheten är kanske inte medvetande om det. I allmänheten kan det finnas också personer som är extra känsliga, till exempel sjuka personer, äldre personer eller barn. Så därför har man andra säkerhetsfaktorer. Vi ser också att vi har lokala SAR-värden, till exempel i huvudet är 2 watt per kilo för allmänheten. Det är det som mobiltelefonerna måste hålla sig till. Eller till exempel Bluetooth och allt vad det kan vara för någonting. Men det här är alltså gränsvärden som är inne i kroppen, watt per kilo. Det kan man kan inte stoppa in en sondi varje person och mäta hur det är. och man håller sig till gränsvärden. Så därför måste man ha någonting som man kan mäta utanför kroppen. Och utanför kroppen då kan man mäta de elektriska fältstyrkan och magnetiska fältstyrkan. Och det har jag skrivit upp några gränsvärden som gäller för den mobiltelefonanvändningar. Vi ser vid 2000 MHz eller högre frekvens så gäller samma gränsvärde. Alltså för WLAN gäller samma gränsvärde vid 2000 MHz. För allmänheten alltså 68 volt, 61 volt per meter och för yrkesmässig exponering 137 volt per meter. Och då är gränsvärden konstruerade så. Kan man visa att man ligger under dessa gränsvärden här så är man säkert att man inte överstiger de där värden in i kroppen, alltså de där SAR-värden. Överstiger man däremot de gränsvärden utanför kroppen, då måste man alltså med särskilda metoder visa att man håller sig till de där gränsvärden som finns inne i kroppen, alltså de där SAR-värden. Och så är det precis fallet för mobiltelefonen. För mobiltelefonen ligger alltså över den 41 volt per meter, den kanske ligger på 100 volt per meter. Så därför måste alltså tillverkarna av mobiltelefoner, de internationella standarder som finns, visa att man håller sig till de där SAR-värden inne i kroppen. Och Strålskyddsinstitutet ställer sig bakom de där rekommendationer som ICNIRP gav ut 1998 och därför inför vi de där gränsvärden, eller de rekommendationer, ICNIRPs rekommendationer, de övertogs av EU 1999 och SSI håller på med att införa de där rekommendationerna som allmänna råd i Sverige. Senare under hösten blir det aktuellt. Och det är också tänkt så att det ska fungera så. De där rekommendationerna som EU gav ut, de ska med Senelec-standard, de standardiseringsorganisationer ska ge ut mätstandarder som anger hur man ska bete sig för att visa att man håller sig till de rekommenderade gränsvärden. Och här finns det alltså en del Europa-standard och en svensk standard. Och då är jag strax färdig. Jag ska bara visa någon mätresultat också som vi har gjort. Och i princip kan man tänka sig för att räkna ut eller bedöma hur stor exponering är så måste man alltså känna till hur mycket effekt som levereras till antennen. Man måste känna till avståndet till antennen och då kan man i princip räkna ut effektiviteten på olika avstånd. Och då ser vi att effektiviteten är minskad alltså med kvadraten på avståndet. Andra saker som man måste ta hänsyn till också det är riktverkan och dämpning och dämpning och reflektioner. Så där kan man alltså i princip, i alla fall i enkla fall, göra en överslagsberäkning och få någon uppfattning hur det ser ut. Då ska jag tänkte visa resultaten av några mätningar här bara. Det här är en mätning som vi gjorde på en lägenhet på Södermalm. Med en frekvensanalysator, spektrumanalysator, en mätantenn. Den täcker frekvenser mot 50 Hz, 900 eller 1000 MHz. Och vi visar volt, eller elektriska fältstyrkan i volt per meter. Ja, i det här frekvensområdet ser vi här till exempel FM-radio. Sen ser man att TV2 kan vara TV4, finns TV och några andra sändare också. Och sen ser vi en mobil basstation som finns i närheten någonstans. Så det är inte något märkvärdigt. Men det var alltså ganska låga värden. Högsta värdet var 0,5 volt per meter ungefär. Ritar man in det i en skala så att gränsvärden också får plats så ser det ut så här. Så det är samma mätning men det är bara ritat i en skala så att det kan få plats för gränsvärden också. Då ser man basstationen i den lilla bubblan här. De där andra sakerna har försvunnit här. Utökade frekvensen går jag upp till 2500 MHz. Så ser det ut så här. I alla fall i den lägenheten såg det ut så där. Och det var en journalist som hade sitt eget WLAN-nät installerat hemma. Vi ser här är det GSM 1800. Här har han sin däcktelefon. Och sen här borta ser vi WLAN. Vi ser både upplänken och närlänken. Alltså sin dator som var igång. Och antennen den står ganska nära datorn. Så därför blir det ett så stort mätvärde där. Men vi kommer alltså upp till ungefär 0,4 watt eller 0,4 volt per meter. Gör vi samma sak där vi ritar in en sån skala så att gränsvärden får plats. Ja, då ser det ut så här. gränsvärden och sen ser vi de där små bubblorna här. Man ser en liten bubbla där vid täcktelefonen också. Så vi ligger alltså på betryggande avstånd egentligen från gränsvärdet. Ett exempel till, och då var jag i Umeå där man har installerat ett VLAN-system på biblioteket där alltså allmänheten har tillträde. Den sändaren där, VLAN-basstationen, var på 30 milliwatt och då mätte jag ungefär 5 meter från en antenn. Antennen satt på taket på olika ställen i biblioteket. Så där kunde man mäta ungefär 0,1 till 0,4 volt per meter. Ungefär knappt halv meter från datorn blev det 0,9 volt per meter. Sen gjorde jag en jämförelse. Jag mätte 2,5 meter från en mikrovågsugn där alltså dörren är stängt. Så fort man öppnar dörren på en mikrovågsugn är ingen mikrovåg kvar. 2,5 meter från en mikrovågsugn var det ungefär 1,4 volt per meter. Så det är en bra jämförelse också för att se hur det förhåller sig i förhållande till andra källor. Och då har jag sista bilden här. Vad gör då SSI? Ja, vi följer naturligtvis den internationella forskning och för att förstärka den insatsen har vi inrättat ett internationellt vetenskapligt råd som alltså forskare från olika länder i världen som ger oss råd som sammanträder en gång om året och går igenom den forskning till oss. Vi jobbar en hel del med information. Vi har med en samrådsgrupp där det finns 6 olika myndigheter som på något sätt jobbar med elektromagnetiska fält så att vi är någorlunda samstämt i våra bedömningar. Och vi gör också en hel del tillsyn i vår miljöövervakningsprogram. Och där har vi alltså skaffat oss mätutrustning för att kunna mäta särskilt känsliga fält också eller vid låga nivåer. För de vanliga strålskyddsinstrumenten är lite för svaga för att kunna mäta elektromagnetiska fält av sådana låga nivåer. Den allra sista bilden vill jag bara hänvisa att vi har en hemsida också. På den hemsidan hittar man en hel del information. Bland annat har vi en informationsbroschyr om magnetfält och vi har också en informationsblad om strålning från basstationer för mobiltelefoni. Och vi kommer ungefär om 1 till 2 månader kommer det ut en ny informationsbroschyr om radiofrekventa fält. Ja, tack för uppmärksamheten.